Vi människor har mer som förenar än skiljer oss åt. Men varje människa har sin egen berättelse. Välkommen till Tusen röster. En podcast producerad av Hela människan. Kyrkornas gemensamma sociala arbete.
Ja, då är jag hos Hela människans verksamhet här i Karlskoga och jag träffar Ingela som är 63 och fyller 64 nu i juni. Hon är född och uppvuxen här just i Karlskoga. Två vuxna barn, en son och en dotter, nu ensamstående. Och hur är läget med dig, Ingela?
I dagsläget är det bara bra.
Fantastiskt. Mm. Och du är här idag på måndag kväll just för en speciell grupp, va?
Ja, en tjejgrupp.
En tjejgrupp. Mm. Vad får ni göra där?
Vi får pyssla, vi lagar mat, vi bakar, vi umgås, vi pratar. Ibland går vi ut och äter.
Fantastiskt. Mm. Och vilka riktar sig den här gruppen till?
Det är före detta missbrukare. Eller medberoende.
Eller medberoende, ja. Precis. Man kan vara både och. Mm. Men du har ju varit med i den här gruppen i 8-10 år. Mm. Hur hittade du hit? Eller till gruppen så att säga?
Jag fick ett brev hem på posten. Mm. Där jag var inbjuden till att vara med från början i den här tjejgruppen.
Mm. Vad tänkte du då när du fick öppna det här brevet?
Överlycklig. Ja. De kommer ihåg mig, de vet vem jag är. Jag får gå på en tjejgrupp.
Fantastiskt. Ja. Hur länge hade du varit ifrån droger då?
Ja, det måste jag ha varit 6 år kanske. Mm. Mm.
För du började ganska tidigt när du var 14 ungefär. Mm. Och så halkade du in lite på hasch där som har följt med dig. Mm. Men hur såg ditt liv ut då? När du var inne liksom i det här missbruket?
Nej, men jag var ju gift. Jag fick mina 2 barn. Och haschet har varit som en vardag. Jag hade ett socialt liv. Jag hade jobb, skötte barn. Det var som vilken annans liv som helst.
Mm. Utifrån liksom Svensson-liv typ. Mm. Men där, du och din man, var är din man nu?
Han gick bort 94, han dog i hjärntumör. Mm. Mm.
Och då var du fortfarande inne i det här missbruket, eller liksom hasch och så?
Ja, när han var sjuk 93 så åkte jag väl på mer eller mindre en psykos, som man kan göra av hasch tyvärr. Så den drogen, den passade inte mig längre. Jag mådde jättedåligt. Då kom jag på att alkohol var bra. Mm. Mm.
Så då gick du in med på det då?
Då efter hans, när han hade gått bort 94, då var det ganska mycket alkohol för min del.
Mm. Ja. Mm. Hur har det påverkat dig då liksom?
Det är nog den värsta perioden i mitt liv, måste jag säga. För om man kan säga om en drog, det blir ingen drog som är bättre än någon annan. Men jag var ju helt personlighetsförändrad. Så det slutade jag med att mina barn, min dotter fick familjehemsplaceras. Mm. För att jag hade ingen kontroll.
Mm. Hur gammal var hon då?
Då hade det gått några år i och för sig, men då hade hon ju levt med mig som hade druckit till och från i... Hon var 13 år och hon var ju 8 när hennes pappa gick bort. Mm.
Men du har bra kontakt med dina barn?
Ja, det har jag. Mm.
Men liksom, det här gick under radarn på något sätt. Det var, förutom dottern och att de tog den så det här med haschet och sånt, det märktes inte. Utåt sett.
Nej, nu la jag av med haschet då när pappan dog då och gick över på droger. Sen gick jag på amfetamin. Mm.
Mm. Kom det också där efter, efter min man gick bort? Mm. Och men hur såg ditt liv ut då? Liksom?
Efter hans bortgång?
Ja, och med drogerna och det.
Ja, det här med drickat, som jag säger, det var den värsta perioden i mitt liv. Jag var inne i ett förhållande, det var inget bra. Sen så, av en slump, efter 20 år så tog jag hade provat amfetamin i min ungdom. Så det har gått 20 år, så är det någon som kommer hem till mig och häller upp. Och jag bara sveper och mår jättebra. Men på något sätt så började livet rätta till sig där då, för att jag kunde hantera den drogen bättre än alkoholen. Så jag kunde ju liksom ta hand om mina barn. Ja. Mm. Och de på något sätt också blir ju jätteglada. Det låter helt sjukt, men de var ju jätteglada liksom att mamma liksom har kontroll på sig själv. Jag vill ju inte försvara det, för det drar ju med sig så mycket annat skit.
Men vad tror du, du var ändå ganska ung, 14. Vad berodde det på att du började så tidigt liksom med de här grejerna? Fanns det i familjen?
Nej.
På något sätt?
Nej. Nej, jag vet bara att jag var en ja, men min barndom, det gick inget bra i skolan, jag vantrivdes och oroligt barn. Och jag vet, första gången jag provade hasch så kände jag bara, det här är min drog.
Mm.
Ja.
Mm. Så kan det vara.
Mm. Jag mådde.
Du mådde bra av det då?
Jag mådde bra på det,
liksom.
Ja.
Men det förde med sig massa grejer.
Ja, det förde ju med sig så mycket. Ja, men det här som att mina kompisar jag hade då, de la ju av när de fick barn. Men jag gjorde ju inte det.
Mm.
Och det mådde man ju jättedåligt av. Liksom, att de kunde lägga av, de byggde upp en ekonomisk trygghet. Liksom, och vi, liksom, det var ju dålig ekonomi. Och känna att man var annorlunda. Nej, nej, det var inget bra.
Det var inget bra.
Nej.
Men hur, du fick ju ett ganska långt fängelsestraff sen.
Jag fick 4 år.
Ja, ja. 4 år på Hinseberg.
Ja.
Vad hände där?
Jag hade ingenting planerat, liksom, att när jag varit häktad eller att nu är gränsen nådd. Utan tiden gick. När jag muckade då efter 2 år och 8 månader så var det bara precis som att det var över.
Mm.
Jag hade inte bestämt det, liksom. Jag hade inte gått något torrsteg, jag hade inte gjort någonting. Jag kände bara, det är över.
Hur kändes det då?
Men jag kan inte säga liksom hur det kändes, liksom, för det är någonting som successivt bara blev av. Samtidigt som jag kunde aldrig känna mig stolt, liksom, att folk sa, vad duktig, vad kul, Ingela. Nej, men jag kände ju bara, nej, jag har inte varit duktig. Jag skulle aldrig ha hamnat där. Så kände jag. Alltså det var sån skam, och liksom att jag hade varit nere på botten, blev av med hus, hem, allting. Det skulle aldrig ha hänt. Så jag kunde aldrig, det kan jag fortfarande inte ändå känna, liksom, att jag varit duktig.
Mm.
Men det här med fängelsestraffet, det måste jag också säga att jag blev dömd till frihet.
Det är så du känner, liksom.
Ja, det var, när jag tänker tillbaka på den tiden så jag har bara goda minnen av den tiden.
Mm.
Och det är kanske inte så konstigt när det hade något gott med sig.
Mm. Men vad var det för liv du klev ut på när du liksom muckade där då?
Ingenting.
Du hade din ryggsäck typ, eller?
Ja, jag fick bo. Min pappa hade hunnit och gått bort. Han hade skaffat sig en lägenhet. Han hade inte packat upp sina saker. Så jag bodde väl i hans lägenhet, som jag inte fick. Bland kartonger, flyttkartonger i flera månader. Tills den dagen jag kan inte ha så här, för jag har varit, samtidigt så kom hyresvärden och jag skulle inte få bo där. Jag kände bara, jag hade kronofogden och jag visste, jag hade ju ett arv på gång, men det hjälpte inte, utan jag skulle inte få bo där. Så då åker jag till en annan hyresbolag Då la korten på bordet. Jag berättade att jag har skulder. Men jag behöver en lägenhet. Och jag kommer att ta tag i mina skulder. Det var inga problem.
Fantastiskt. Mm. Men önskar du på något vis att du hade fått lite mer stöd där när du klev utanför dörrarna på Hinseberg?
Ja, det är ju ingenting liksom jag vill till, nej, det var ju, jag levde ju en misär egentligen. Men jag vet inte liksom heller vad de skulle kunna hjälpa mig med. Samtidigt så tror jag det var väldigt bra för mig att få börja göra saker själv. Ja, men det var inga problem att gå till hyresbolaget där och lägga korten på bordet så här är det. Ja, men så hade jag en lägenhet.
Du tog tag i det själv?
Jag tog tag i liksom... fick hjälp med mina skulder, så vi gjorde så här akord på mina skulder, jag fick arv, att jag kunde betala, jag var skuldfri, så hela tiden så har det bara byggts på, det har ju liksom bara blivit bättre och bättre och bättre, så vart jag ju mormor, jag vart farmor.
Precis. Och men om du fick tänka tillbaka där på din ungdomstid då? Liksom, vad hade man kunnat göra? Hade man kunnat göra någonting för att hjälpa den unga Ingela?
Ja, det hade man.
Vad hade de kunnat göra? Sociala myndigheter?
Kanske eller? Inte sociala myndigheter, men...
Samhället eller människor runt omkring?
Ja, men jag tänker bara på hur liksom man vart behandlad i skolan. Hur skolan kunde förstöra min barndom. Jag var ett lyckligt barn när jag gick på lekis. Jag var ett lyckligt barn, jag var framåt, jag var social. Men så händer det två grejer i skolan som inte skulle ha hänt.
Vad hände?
Jag åker ut i första klass för att jag skrattade. Det var en skam. Så den dagen så hatade jag skolan. Jag sydde fel en kjol en gång och sydde lite snett. Och fröken håller upp kjolen så här. Så här barn ska ni inte sy.
Nej.
Jo, och jag var duktig syslöjd innan det. Jag hatar skolan.
De tryckte ner ditt självförtroende på något sätt.
Ja,
Vad började du göra då? Liksom, som liten flicka?
Ja, jag vet inte hur skolgången... när jag tänker på skolgången så tänker jag, hur klarar jag den? Jag har ingen minne av att jag gjorde några läxor eller... Det bara gick, men jag har ju haft alltid... Jag var duktig i idrott, det räddade mig. Så liksom, jag kunde ju liksom, när det var brännboll, det var basket, så var man ju liksom bland de första och blev vald. Och var man duktig i idrott, så var man ganska populär i klassen också. Så det räddade ju min skolgång.
Men det här med att de var liksom taskiga eller tryckte ner dig... Så då tog du till liksom droger eller så?
Ja, jag var ju som sagt var ett väldigt oroligt barn. Jag grubblade redan i 13-14 års åldern. Och så har jag ju en kompis och hennes syskon, äldre syskon, umgicks liksom. Och så var man ju där nyfiken och fick prova. Och jag var ju första gången jag rökte så var jag ju fast på det där. Jag kände...
Ja, var det någon som såg det här liksom, sociala myndigheter eller familjen?
Fanns ingen, nej. Idag kan man ju liksom, ja men idag så finns det ju hjälp, där man kan se oss barn idag så tror ju jag, eller jag vet att jag hade en släng av ADHD. Och det såg man inte på den tiden.
Nej.
Idag kan man ju få hjälp med medicinering. Men jag var inte utåtagerande, utan jag var ju tvärtom.
Precis, så då gick liksom under radarn även där då. På något sätt. Ja. Men du besökte ju även hela människan här när du var inne i ditt aktiva missbruk. Hur blev du bemött här?
Som vem som helst.
Var det liksom med värme?
Ja.
Om man jämför med ett vanligt café, liksom, vad är skillnaden?
Man går på ett vanligt café när man är i missbruket, då liksom, det blir liksom, man känner att de tittar ner på en och man känner sig mindre värd. Samtidigt som jag känner att de på det här vanliga caféet, jag vill också vara där de är. Men så lyckas man ju inte ta sig dit. Det är ju jättejobbigt.
Mm.
Just då så tror man ju inte att man klarar ett liv utan droger. Mm. Och det känns fruktansvärt liksom. De behöver inga droger, men jag måste ha droger liksom för att få vardagen att fungera.
Mm. Men det var hela tiden så som man jämför sig, eller du jämförde dig lite med människor.
Ja.
Mm. Men hur är det att är du här på den öppna verksamheten som de har ibland och ser hur det fungerar idag?
Nej.
Nej. Men hur vad tycker du om den här tjejgruppen som ni har?
Ja, men det är ju något man inte missar. Det är ju det finns ingenting som kan göra liksom att man avbokar en, då är man sjuk.
Mm.
Om man avbokar en måndag. Ja, mm. Det är någonting med den här gruppen som gör att man älskar måndagar.
Andra har ju problem med måndagar.
Ja, jag menar, ja, nej.
Men det är det bästa
dagen. Ja, nej. Ja. Ja, det finns ingenting som får störa när det är liksom Ria.
Mm. Men om inte det här fanns då, liksom, vad finns det annars för dig och personer i liknande situation? Liksom?
Ja, men det finns ju egentligen ingenting. Och nu är det bara en tanke som slår mig också. Det här med Ria-gruppen som vart. Mm. Det är ju, för det är ju för medberoende också.
Mm.
Två av mina bästa vänner sitter där ute idag. De har aldrig varit missbruk. De är medberoende. Och genom Ria-gruppen så är vi bästa vänner idag. Vi fikar, vi umgås. Jag hade ju aldrig träffat de här vännerna om inte det hade varit via Ria.
Mm. Du har liksom vidgat ditt sociala nätverk.
Ja, det har det. Ja.
Hur är det annars liksom, om man har varit långvarigt missbruk, hur är det att liksom träffa nya vänner och så? Alltså, är det problematiskt eller?
Nej. Nej.
Nej.
Nej, det är inte så för att nej, men jag då efter missbruket så är det ju tre nya vänner jag har som inte fanns i mitt missbruk. Mm. Som är mig jättenära. Sen har jag någon som har varit med mig sen jag 13-årsåldern också.
Mm. Mm. Fantastiskt. Mm. Och idag så jobbar du sedan 20 år tillbaka på kommunen.
Mm.
Och trivs bra.
Ja.
Mm. Härligt att höra. Men vad tänker du om framtiden? Om 5 år till exempel, vad är Ingela någonstans då i livet?
Just nu tänker jag så här, att jag vill inte gå i pension nästa år. Orkar jag så vill jag nog jobba kvar 2 år till. Sen får vi se, jag har en son i Falun, jag har en dotter i Örebro. Kanske jag får ett par, jag vet inte. Jag vill inte lämna vännerna heller.
Mm. Så det kan bli någon åt de vägarna eller så är du kvar här eller kloka.
Ja, eller annars så kan man ju liksom man kan få bo i Falun några månader, så kan jag bo i Örebro några månader och är här i Karlskoga.
Jättebra. Mm. Men vad skulle du vilja säga till om någon politiker lyssnade på det här liksom? Du ser ju, du träffar ju människor som är medberoende som kanske kämpar med sitt missbruk och så. Du har själv gjort det.
Mm.
Gjort den här resan.
Mm.
Vad skulle samhället, kommunen kunna göra för att underlätta för människor som är i den här situationen?
Oj, vilken svår som fråga.
Ja, jag vet. Jag är specialist på dem.
Ja, men det är ju liksom det är svårt också, vad de ska kunna göra för samtidigt liksom. Vad ska man kunna göra? Ja, men självklart så vill jag ju liksom att de ska, för första, är man i ett missbruk så ska man självklart ha tak över huvudet. Det tycker jag är
prio ett.
Ja. Mm. Man måste, även fast man är i missbruk, så måste man liksom få ha sitt lilla kryp in och det är prio ett.
Mm.
Att man får mat. Husrum och mat, det är nog det man kan göra.
Mm. Och sen är det liksom lite grann upp till individen. Och,
tycker jag.
Ja.
Mm. Mm. Du måste vilja liksom Det finns ju ingen annan som kan göra, bli nykter åt dig. Du måste ju bli det själv. Sen att man planerar att man ska bli det, det funkar inte så. Inte för mig i alla fall, utan så, som jag sa, det bara successivt har det blivit. När jag kliver ut från Hinseberg, jag hade ingen aning om vad blir det. Nu hade jag tur, jag var klar.
Mm.
Men tillsammans klar med en pojkvän då, som var i missbruk, liksom, han fortsatte. Det fanns ingen sug längre. Det var slut.
Mm. Fantastiskt egentligen att det vart så. Men det behövdes för din del, så var det den där fyraåriga vistelsen liksom.
Ja.
Mm. Det är olika för olika personer,
ja,
tänker jag.
Det är det.
Men fantastiskt, Ingela, att få följa med på din livsresa som vi har fått göra.
Ja.
Och jag känner så här att jag vill inte hålla dig för mycket från den här tjejgruppen som håller på här.
Nej.
Jag vet att du vill ut och vara med där lite.
Jajamän.
Mm. Men tack för att vi fick lyssna på din historia.
Tack själv.
Tack för att du lyssnat. Intervjun gjordes av Daniel Ryderholm och musiken framfördes av Gatans röster. För att hitta fler avsnitt och ta reda på hur du kan engagera dig, besök helamänniskan.se/volontar.